en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. I veckans program pratar vi om NATO, om Jimmy Åkessons räkmacka och varför de har stängt av varmvattnet i EU-parlamentet.
En podcast från Aftonbladet ledare.
Åsiktskorridoren.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik och dina solglasögon när den politiska snöblindheten hotar. Den sista sportlovsveckan är avklarad nu och den svenska statsministern har firat medlemskapet i NATO med skytteltrafik fram och tillbaka över Atlanten. För att reda ut vad som har hänt i politiken finns precis som vanligt vår panel med några av landets vassaste politiska kommentatorer. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Schenström, oberoende moderat fortfarande.
Ja, här är jag.
Ja. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Jonna Sima.
Här är jag.
Och från samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg.
Hej, hej.
Själv heter jag Ingvar Persson och skriver ju till vardags ledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det, som trogna lyssnare vet, min uppgift att ställa frågorna. Och åtminstone försöka hålla lite ordning när panelen tillåter. Det är inte så ofta. Vi får väl börja med NATO. Vi är ju medlemmar nu. Och det var ju vi inte senast vi hade podd. Och jag har förstått att kretsen kring statsministern inte är riktigt nöjd med befolkningens entusiasm. Jag funderar på, kommer vi att se gamla klyftor i synen på allians och arbetet och alliansfrihet blomma upp igen nu när det här är avslutat? Ulrika?
Ja, men så kan det ju kanske bli, men det beror ju på hur, om vår omvärld kommer att se ut, om krigen ökar, om säkerheten ökar eller säkerhetsproblematiken blir värre. Då kan det ju vara så att man sluter sig och är mer entusiastisk, men blir det inte ett sånt läge, då kan det ju vara så att en hel del går tillbaka till sina små skyttegravar. Ja, och jag tror också, och det här har vi ju pratat om tidigare, att när det går upp för folk på riktigt att deras barn kanske blir skickade till olika krigsdrabbade områden, så ja.
Så att, kan entusiasmen svalna lite.
Ja.
Anders?
Jag vet inte faktiskt. Jag tror inte att det kommer att ändras särskilt mycket från läget nu. Det finns en sån här kurva som Göteborgs universitet publicerade på NATO-opinionen. Då kan man säga att för 15 år sedan så skrev jag artiklar om att det var lika många som var för NATO som trodde på spöken. Det var ungefär 20% som trodde på spöken och lite mindre som var för NATO. Och sen där 2012, 2013 och sen 2014, då blev liksom opinionen lika. Plötsligt tyckte ungefär lika många ja och lika många nej. Sen var det ungefär lika många ja och nej fram till 2022. Då blev det 14%, om jag inte minns fel, som var mot NATO och 70% någonting som var för. Och liksom den opinionsförändringen är ju fullkomligt unik i svensk historia. Och ibland kan man få intrycket av att liksom det, man tror att det är någon ledarsida som ändrar detta eller något parti som ändrar sig. Men befolkningen ändrar sig ju fundamentalt. Om man tittar på partier så finns det inget parti idag mer än Vänsterpartiet där majoriteten som röstar på partiet är mot NATO. Inte ens Miljöpartiet är majoriteten mot NATO. När jag trodde det där tåget gick liksom när ryssarna bestämde sig för att återupprätta liksom Tsar-Ryssland eller Sovjetunionen. Alltså det, liksom, när de gjorde det så det var något som förändrades fundamentalt. Jag tror inte det kan gå tillbaka från den punkten.
Jag ska avstå från att fråga hur opinionen när det gäller att tro på spöken har utvecklats under tiden. Men,
jag har inte kollat det faktiskt.
Jonna, kan det finnas olika motiv bakom den här stödet för NATO i befolkningen?
Ja, jag är inte lika säker som mina panelkamrater. Alltså, jag tänker, vi har ett USA-val i november. Blir Trump ny president där, så kan nog opinionen även i Sverige svänga en aning igen. Och precis som Ulrika var inne på, så det är många som är, i alla fall i teorin då, tycker att det är väldigt bra att vi går med nu i NATO, eller att vi är med i NATO. Men just att sen när det verkligen smälter in att det är ens barn som kan bli skickade. Alltså, jag har själv barn och har pratat med min äldsta om det här, och hon blir ju helt förtvivlad. Alltså, det är ju ett jätte tufft liksom, att inse att det här faktiskt kan bli verklighet för barnen.
Vänta, Ulrika först.
Och vi är på samma linje här, du och jag. Jag är också orolig för att opinionen kommer att förändras stort, men framförallt har jag, håller jag helt med dig om att blir det Trump så kommer ju det här bli problematiskt. Och vad han kommer att göra med det hela. Så att, det är en orolig, vi lever i en turbulent och orolig tid, helt klart.
Man kan väl säga att blir det Trump så är kanske den svenska opinionen det minsta problemet.
Ja, jo, men nu pratade vi om hur det skulle te sig här.
Det var sant. Anders?
Jo, men sen är det också så att det finns ju väldigt, väldigt många så att säga, frågetecken som just nu snurrar runt i media om vad som egentligen händer. Som det här till exempel med att liksom man skulle kunna skicka värnpliktiga utomlands för att någonstans och så. Alltså det skulle man ju göra om det blev krig. Och i så fall så skulle naturligtvis ett krig vara förmodligen en större händelse för människor och när man ser det än den frågan. Det här man pratar om att ha svenska förband i Lettland till exempel, de är ju då anställda, de personerna som är där. Det är alltså inte så att man tvingar folk från liksom Göteborg att sluta gymnasiet och gå in i lumpen och så skickar man till Lettland. Och den där liksom, det där är ganska viktigt. Och jag tror att vi kommer att se de kommande åren, så kommer vi att se mycket såna här diskussioner. En annan sån här diskussion som pågår just nu, det är ju diskussionen om det här militära avtalet med USA. Och det är också en sån intressant diskussion där det förekommer hur mycket konstiga saker som helst i den diskussionen. Alltså det, man pratar om kärnvapen i Sverige och såna här saker som alltså överhuvudtaget inte finns. Och jag kommer ihåg EU-medlemskapet, för då var det också så här att åren efter EU, så de som var kritiska eller de som var liksom skeptiska, de fortsatte ganska länge att inte liksom påverka EU-medlemskap, alltså inte ha åsikt om vad vi skulle göra i EU, utan man höll kvar vid såna här frågor. Och där hoppas jag att NATO blir en annan grej. Att vi liksom går vidare från de här konflikterna som finns nu. Och funderar på vad ska vi med det här till? Liksom? Vad ska vi göra? Så, va? För just nu så när jag läser tidningarna, det är ju jättemånga sådana här saker som folk frågar om. Liksom, och de får inte svar. Så att här måste ju Försvarsmakten och regeringen svara. Liksom.
Ulrika?
Jo, men det har du ju rätt i. Men nu pratade vi om opinionen. Och det är inte alltid så att folk förhåller sig till, det har vi ju sett under de senaste 10 åren, att folk förhåller sig inte till vad som är en sanning eller vad som är, utan hur kommer folk känna, hur kommer då opinionen att förändras? Och det är det jag liksom ändå tror, att även om du säger det här med anställda och värnpliktiga och skillnaden, jag fattar också den skillnaden, men bara det att vi är med i någonting där det skulle kunna under ett krig ändå vara så att ens barn som är värnpliktiga kan, bara den tanken, det har ju inte med liksom verkligheten.
Nej, men jag förstår den tanken, men det är jätteviktigt här att liksom regeringen och Försvarsmakten förklarar, alltså när 6-7 000 personer gör värnplikt varje år av en kull på över 100 000, och de utbildas ju, de skickas ju ingenstans, de utbildas ju. Men däremot blir det krig. Ja, det är klart att då är det en annan situation. Och jag kan väl sakna den här typen av information från regeringen. Istället så stod man i Sälen och sa att det blir krig imorgon typ. Och det är klart, då blir folk vettskrämda. Så att här behöver man ju liksom få med sig människor. Och jag kunde känna liksom när jag såg Kristersson och Magdalena Andersson där, att de skakade hand och var kompis och så. Jag tror det är ganska viktigt nu att man liksom sträcker ut handen över blockgränsen. Men det är också viktigt att de som är skeptiska, att man pratar med dem, att man svarar på frågor, att man liksom gör de här sakerna. Det har man inte gjort. Istället står man i kongressen och ser jätteglad ut liksom, i USA. Och det, vet inte om det gör någon trygg. Liksom.
Det är ju, vi kan ju konstatera att det här medlemskapet redan har förändrat debatten om säkerhetspolitiken. Försvarsminister Pål Jonsson ville ju höja försvarsanslagen till 2,5%. Ulf Kristersson säger idag att vi ligger kvar på banan. Och det var Pål Jonsson tycker också. Så det så. Och samtidigt så har Centern då föreslagit att man ska hissa upp det till 3%. Kommer vi se en budgivning där försvaret liksom kan peka och handla?
Jag såg just Anders Twitter. Det var ju rätt spännande. Alltså 3% går Centern ut. Och jag tycker det var faktiskt ett av de bästa utspelen Centerpartiet har gjort på ett tag. Det blir ju intressant att se om de andra kommer att följa, eller om de, vad var det du uttryckte det, blev akterseglade.
Men jag tyckte det var roligt. Jag var på den där pressträffen i riksdagen och det var så roligt att lyssna där, för att Muharrem Demirok, han inledde med att prata om Torbjörn Fälldin, och ni vet den här situationen när U-137, den här ryska ubåten, gick på grund i Karlskrona skärgård. Och då gick ju ryska fartyg utifrån mot svenska kusten, och så säger då Torbjörn Fälldin där klassiska håll gränsen. Och det är väl typ Centerpartiets enda bidrag till svensk försvarspolitik någonsin. Så det drog han liksom som en inledning. Och nu är det dags att hålla gränsen, och då ska vi höja till 3%. Och man kan ha synpunkter på den retoriken. Men det är jätteintressant. Därför att här har Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna stått och sagt att de är de försvarsvänliga partierna i svensk politik i alla år. Och nu kommer Centerpartiet och säger det som...
Boom! 3%!
Jo, men det som alla som har läst försvarsberedningen och liksom är intresserade av frågan förstår. Nämligen, den här ekonomin går överhuvudtaget inte ihop. Ja, du kan inte stå i Sälen och säga att kriget kommer och sen skjuta upp alla investeringar till 2035 som man då har gjort när det gäller armén till exempel. Det går inte. Och nu så stricker ju Centerpartiet hål på den här bubblan. Så det blir ju kul att se. Alltså, vad gör KD? Vad gör Moderaterna? Vad gör Liberalerna? För nu blir det ju de som kommer att hålla mot försvarssatsningar. Alltså, det är ju det de har anklagat vänstern för i alla år. Nu blir ju de liksom Putins kompis. Och det blir ju inte roligt för dem.
Ulrika, jag måste ju, då måste jag ju fråga. För det här är ju ett ämne som har varit aktuellt i Moderaterna tidigare. På den tiden, förr i tiden, så avgick ju en försvarsminister när han inte fick tillräckligt med pengar. Intressant. Alltså, är det här svårt för Moderaternas självbild?
Nej.
Jag bara tänker, det finns ju liksom en bild utav reservofficerare och...
Ja, alltså du menar när Mikael Odenberg avgick...
Och Sten Tolgfors blev...
Och Sten Tolgfors blev försvarsminister. Ja, så här, kan vi inte skjuta upp den diskussion tills jag skriver den här boken? För det är ju ingen som har skrivit om vad det egentligen var som hände. Men nej, jag tror inte att den moderata självbilden har förstörts av det där. Men det är onekligen en väldigt spännande historia.
Fast jag måste nog säga...
Cliffhanger!
Jag måste nog säga att den moderata självbilden fick en rejäl smäll.
Jo, men den är ju reparerad, det är det jag menar.
Tycker du att den är reparerad?
Ja, jag tycker det.
Jag tycker det till idag när Centerpartiet stod och sa att ojsan, det här går inte ihop.
Men det där vill du ju bara att det ska vara.
Nej, jag tror att...
Jo, det vill du.
Underskatta inte du... MÖP-Sverige.
Ja, men jag underskattar heller inte dig.
MÖP-Sverige kan räkna.
Lalalalala, lägg av.
MÖP-Sverige kan räkna.
Och när, det där gör du bara för att reta.
Om Paul Jonsson... Och som jag inte tror tycker som Finansdepartementet eller statsministern på den här punkten. Om han ska behöva hantera Elisabeth Svantesson som inte vill satsa på försvaret, samtidigt som han åker runt på NATO-möten där NATO kommer att höja till 3% av BNP som krav, det kommer inte gå ihop någonstans. Och då kommer Moderaternas självbild att gå därefter. Jag är helt, alltså, don't underestimate MÖP Sverige. De kan räkna. De kommer inte gå på det där.
Men hur snabbt, alltså den här processen du skissar upp nu, om den inträffar, hur snabbt sker det?
Ja, alltså så här är det nu. Den här pressträffen är lite unik idag från Centern, därför att man normalt sett i de här förhandlingarna i försvarsberedningen håller saker ganska nära kroppen. Nu går Centerpartiet ut och totalkonfronterar och säger vi vill ha 3% av BNP. Jag gissar att det har att göra med att Moderaterna och Finansdepartementet försöker skjuta försvarsberedningen i sank. Det brukar finnas orsaker till att folk har pressträffar från ingenstans, så att säga då. Och då tror jag att nu sitter ju då Moderaterna och Liberalerna och Kristdemokraterna och Socialdemokraterna och får fundera på, ska de matcha det här eller inte? Försvarsberedningen ska vara klar i slutet av april. Så det är inte jättelång tid. Sen ska tas ett nytt försvarsbeslut. Och sen så kommer då den här inriktningen att gälla. Det här gäller då för 2030, ska man säga.
Men får jag bara fråga, tror du att de kommer ändra sig nu då? Nu när du har fått hålla på och bråka lite. Tror du att de kommer ändra sig? Regeringen?
Alltså det hänger ju på Moderaterna, skulle jag säga detta. Alltså det för att Moderaterna får ju välja om de ska vara liksom det mest försvarsvänliga partiet i svensk politik eller inte. För är det så att de går fram med försvarsberedningen och inte satsar de här pengarna, då kommer Centerpartiet att vara det. Och jag vet inte om Moderaterna vill det, men det är det som kommer att hända. Och sen är det ju så att säga, centrifugala effekter. Folk kommer ju bli arga i den här världen. Alltså Försvarsmakten.
Jo, men då
alltså
kommer
så.
De ju få lov att ändra sig. Det är ju
Moderaterna.
Det här. Ja, det kommer de ju.
Ja, det kan inte, vet inte jag. Men,
nej,
alltså,
men det låter ju så. Om alla ska bli arga i den här världen och man inte kan betala för sin säkerhet, då blir det ju lite märkligt.
Försvarsmakten kan ju börja med att satsa på lite bättre utrustning för de kvinnliga värnpliktiga och soldaterna. Jag har hört att de fortfarande inte har ordentliga underkläder eller kläder överhuvudtaget, utan måste bära männens kalsonger och BH tydligen med en dragkedja mellan bröst och så skaver. Alltså sådana där saker verkar ju ganska eftersatt. Så att, jag vet inte om det behövs 3 miljarder, men eller 3% menar jag. Det är ganska många fler miljarder.
Kanske inte bara men, använder de 3% till BH.
Nej, men du, kanske en liten del.
Jag skojade med dig.
En liten del. Nu får damerna 2000 kronor när de börjar.
Fast Jonna har ju rätt. Alltså, ska man rekrytera människor från hela befolkningen så kan man ju inte ha kläder som ser ut som 91an Karlsson. Alltså,
håll
så är det ju.
Ihop,
som inte är sköna.
Håll ihop. Mm.
Mm. Sen har Försvarsmakten blivit bättre. Men alltså, det där är ett problem. Ja, okay. Ja, men det är ett problem. Alltså, 91an Karlsson var ett tag sedan.
Vi får... Som sagt, det finns mycket att prata om i det här. Alltså, vi är ju redan inne på det nu. Försvarsfrågan är en sån där sak som liksom ligger i budgetförhandlingarna. Vi hade ju en annan alldeles häromdagen när Tidöpartiernas partiledare läckte ut lite av vårbudgetens innehåll och berättade att det skulle bli 6 miljarder till vården. Fortare än kvickt så har ju nu Sveriges lärare varit ute och sagt att det behövs 4 miljarder till skolan. Och vi kan väl vänta oss mer, eller är det så här det kommer att låta, Jonna?
Ja, det var väl den direkta reaktionen efter utspelet, att 6 miljarder var ju också en piss i sjön jämfört med det underskott som regioner och kommuner kommer att gå med underskott. Alltså det är väl 30 miljarder som SKR har beräknat att underskottet blir. Men om lärarna, alltså det, lärarna ber ju alltid om mer pengar och öronmärkta pengar. Och det är klart att vi har ju en aktuell undersökning nu som visar att till exempel elever i privatägda skolor presterar sämre än de i kommunala. Alltså det, vi har ju ett problem med utbildningen i Sverige och behöver bra lärare. Så det är klart att de har ju det argumentet för sig. Å andra sidan så har de satt sig också i en situation, det här med att de har en annan lönemodell än den svenska modellen som de fick då för 10 år sedan. Och den ställer ju till det för dem nu.
Sifferlösa avtal, ska vi säga.
Jo, ja. men alltså alla kommer ju skrika om allt. Det är väl inte så konstigt, men om vi nu ska ha 3% till försvaret, var ska de pengarna tas ifrån då? Nu gör inte jag någon bedömning här om vad som är rätt eller fel, utan jag bara...
Eleverna ska kriga, inte gå i skolan.
Precis, kanske så. Mm. Nej, jag vet inte. Men alltså, du vet, man har ju bara en visst ut.
Men och, så du tänker att det kommer att bli så att vård och barnomsorg
fast
och sådär...
Samtidigt så måste du ju ha en fungerande vård ifall du ska ha pengar till och försvar. Så att du vet, det hänger ihop så att säga.
Det gör ju det. Anders?
Jag tänker att det finns sätt att lösa det så man får mer pengar. Det finns idéer. En idé till exempel att man höjer skatten. Alltså hade vi haft kvar tidigare så att säga skattenivåer innan Reinfeldt ställde till alltihopa, så hade vi haft råd med alltihopa detta direkt.
Och nu är det Fredriks fel.
Nej, men allvarligt, så enkelt är det. Han sänkte skatten med 150 miljarder. Det är klart 150 miljarder hade räckt till allt detta vi pratar om. Så att jag menar, lite är det ju så att om man sänker skatten så kan man ju inte sen komma och säga oj, vi har inga pengar. Alltså det finns ju, eller fastighetsskatten hade ju betalt ganska mycket av alla de här sakerna också. Fastighetsskatten till exempel hade betalt hela vårdkrisen. Så jag menar, någonstans, pratar man inte ekonomisk politik så har man inga pengar till liksom den här typen av frågor. Och det gäller försvar, det gäller sjukvård, det gäller skola, det gäller allting.
Men ska vi titta på historien så är det väl så att Socialdemokraterna har kritiserat varje skattesänkning, men sen har de låtit den ligga kvar.
Exakt! Så allting är inte alls Fredriks fel.
ja, men att sossarna är mesproppar gör väl inte att, eller, gör inte att lösningen är annorlunda.
Var du på min sida?
Nej, men det gör väl inte att lösningen är annorlunda. Alltså, så här, det finns två sätt att få pengar om vi inte har pengar. Antingen höjer man skatten eller så lånar man pengar. Jag tror man ska göra både och när det gäller försvaret. Därför att det är investeringar, långsiktiga investeringar. Man kan göra både och när det gäller järnväg, när det gäller vägar, när det gäller sådana saker. Och när det gäller sjukvård, ja, då får man höja skatten. Ja, vi kanske ska ha en vårdskatt i Sverige. Vi höjer skatten 5% för de högsta inkomsterna och låter pengarna oavkortat gå till vården, till exempel. Då skulle mycket vara löst.
Fast inte den här platta skatten då till regioner och kommuner.
Nej, utan jag menar ju
progressiv
beskattning, statsskatt menar jag.
Ja, det framgick ju. Ja, du ser, här kommer det tillbaka.
Helt plötsligt kommer plattskatten tillbaka. Vi går med i NATO som bara bopp.
Ja.
Ja, vadå, vi har ju en plattskatt i regionerna.
Mikael Odenberg, Fredrik Reinfeldt och plattskatt. Allt på en gång.
Helt plötsligt, bara, vlup, 15 år tillbaka.
Men ärligt talat, det är ju så. Kostymen är för liten. Alltså samhällskostymen är för liten. Nu har vi gått ner på en skattenivå som gör att vi inte kan leverera någonting. Alltså, posten kommer inte, tågen går inte, elen funkar
de
inte.
De går, men de stannar hela tiden.
De stannar hela tiden. Inget funkar. Ja, men vad är lösningen då? Då sa man ju förr att, ja, men att skatt är priset vi betalar för civilisation. Okej, vad tänker man om man sänker skatten då? Ja, vad händer? Ja, det här hände. Vi har provat nu.
Det är väl kanske inte så att de som sänker skatten skulle
använda det. Det är väl rikas fel.
Ja, nu är det mitt fel. Ja. Allting är mitt fel. Vad skönt att du får säga så. Ja,
hörrni,
just det är ditt fel.
På den här pressträffen där de här 6 miljarderna utlovades så sa ju också Jimmy Åkesson, som för övrigt har meddelat att han har friat på en Ålandsfärja och nu ska gifta sig.
Var det Ålandsfärja eller Finlandsfärja? Ålands.
Ja, Åland ligger alltså i Finland.
Ja, men, det,
men jag bara tänker om det var Silja eller Viken. Förlåt.
Jag ska reservera mig på den punkten. Jag törs inte säga.
Googla.
Ingvar hade läst Svensk Damtidning.
Va? Nej då, jag hade läst.
Han har börjat prata inredning och läser Svensk Damtidning.
Exakt.
Vad är världen på
en
väg?
En man med många strängar. Ja, på sin
exakt. Dyr. Och det vill man ju inte förstöra den bilden, men jag läste TT-telegrammet. Ska man bara härlig att säga. Hur som helst så förklarade Åkesson att lösningen på den ekonomiska krisen för hushållen var att vi borde handla i billigare affärer. Och det fick ju Aftonbladets ledarsida att undra om Åkesson trodde att räkmackor är lika billigt som i Blekinge överallt. Men historien tar inte slut där, utan det egendomliga var ju Åkessons kontring där han konstaterade att han vägrar äta någonting som har levt under vatten. Blev du förvånad över det, Anders?
Jag googlar på Svensk Damtidning. Nej, jag blev förvånad över det. För det var nog bland de dummare kommentarerna som vi har fått, tror jag, på en ledartext ändå. Alltså, man kan ju ta saker bokstavligt. Alltså, att surfa på en räkmacka, det är ju liksom en metafor. Och svaret då, jag äter inget under vattnet, det är ju liksom inget svar på frågan. Men,
jag tror faktiskt att han tycker att han är lite rolig.
Det kan, alltså, antingen så är det ett skämt. Men då var det väldigt långt och väldigt tråkigt formulerat och inget roligt skämt. Men det kan vara ett skämt, det är en teori.
De kan ha haft väldigt roligt när de skrev det.
Ja, eller jag kanske inte har humor. Så det finns några möjliga saker där. Men som svar på en sån där metafor så blir det ju lite roligt.
Alltså, jag tyckte det var en otrolig text av vår medarbetare Fanny Jönsson, att hon hade liksom gjort research på vad en räkmacka kostar där i Blekinge. Det var något speciellt ställe där de här räkmackorna var.
Det är ett väldigt känt ställe som har bra pris också och säljer mycket och många.
Precis, det var en fantastisk text, och det var kul att Jimmy Åkesson läste den.
Ja.
Men jag tänker annars, alltså, eftersom jag är kanske yngst i det här gänget, men ganska gammal ändå, så tänker jag på Snodda, som ni minns honom, som sjöng Flottar kärlek.
Ja.
Han sa att han äter inte djur, men fisk, för fisk är inte djur enligt honom. Men Jimmy Åkesson då, han äter uppenbarligen djur då, men inte djur under vatten.
Så kan det vara. Ja. Alltså, själv måste jag erkänna, jag blev lite förvånad. Alltså, trodde vi inte ändå att det stod sill på Jimmy Åkessons midsommarbord?
Mm, men han kanske inte äter det. bara för att alla andra
prinskorv.
Mm. Men allvarligt talat, hela svensk matkultur är ju fisk av olika slag. Alltså sill har man ju inte alltid.
Sillamackor har ju Björn Söder.
Fast i dagens läge har vi ju väldigt många veganer, vegetarianer och massa olika typer av inriktningar.
Jo, men man tänker ju inte att vegetarianer och veganer är vad jag tänker på när jag tänker på SD.
Du menar de
kanske är, det är ju fel liksom. Det är ju fördomar naturligtvis. Jimmie Åkesson kanske är vegan och är så här djurrättsaktivist och så, det vet inte jag, men, eller inte fiskaktivist då, men de har, eller, jag vet inte vad det heter.
Han kanske är fiskaktivist.
Ja.
Men är det här gaslighting? Gaslightar han oss nu, eller vad kallar man det när man liksom leder in samtalet på något helt annat än det handlade om den ekonomiska krisen och inflationen, och så pratar vi om
diet,
vad han äter liksom på midsommar.
Nej, men det kan vara så. Alltså, jag tänker att det kanske
skickligt
är egentligen en plan alltihopa.
Skickligt. Well played, Jimmy.
Jag tänker så här, att och som en förklaring, att de skiter ju också i klimathotet, och klimathotet håller ju på att döda Östersjön. Men om man inte äter någonting från Östersjön, då gör ju inte det någonting för honom.
Perfekt.
Perfekt, allt löst.
Hörrni, vi ska tillbaka till...
Jag tror du har rätt i att det är en plan som vi har gått på.
Ja, och då får vi ju ta oss ur den. Men vi gör det via räkmackor, en annan slags räkmackor. I årets förtroendebarometer som kom häromdagen så störtdyker förtroendet för ICA. Och bankerna tappar ju förstås fortsatt också förtroende. Jag kan inte låta bli att undra, kommer den här inflationschocken och de liksom ekonomiska problem som hushållen har haft och ändra liksom synen på olika institutioner och det svenska samhället i grunden, Ulrika?
Ja, men jag tror det. Fores ligger ju i ett hus där i bottenvåningen finns det ett Lidl. Det är så sjukt mycket folk på det här Lidl. Så jag gjorde en liten undersökning att jag gick till två andra Lidl och kollade ifall det bara var det Lidl som ligger på Sveavägen här i Stockholm. Och det är alltså så mycket folk på det här Lidl och på alla olika så. Att jag tror att folk tänker väldigt mycket på hur mycket de betalar för olika saker. Och jag menar, det är sjukt stor skillnad mellan samma produkt på Lidl än på ICA.
Alltså, ja, nej, men det är bara...
Lidl är ju, det är jättebilligt.
Gå till en själv.
Alltså jämförelsevis.
Jag handlar aldrig på Lidl. De hade någon sån här... Nej, men de hade någon konflikt med Handels någon gång för länge sedan, för de ville inte skriva kollektivavtal, och så blev jag sur på dem, så har jag aldrig handlat det.
Ja, men jag tycker du ska testa. För
de har väl löst det vid det här laget.
Ja, det var väl 20 hade år också, sedan. Jag fortfarande
men man får sluta sura.
Det var
ju också så att de tvingade kvinnliga medarbetare att bära ett rött band då de hade mens, för annars fick de inte gå på toaletten när de jobbade. Ja.
Jo, men det är sånt där som gör att jag liksom, just den där har jag inte hört talas om.
Men sluta nu. Nej, men det här är ju helt sjukt. Nu håller ni på gaslightar hela alltihopa här.
Men det är sant.
Ja, men gud, så sjukt. Ja.
Men det var länge sedan.
Jag pratade priser här nu.
Absolut.
Och jag tror att vi kommer att ändra oss i beteendet. Att varför betala 23 kronor för en ramlösare när du kan betala 8,90 liksom.
Mm. Och det är ju oerhört provocerande för människor som har jättetufft att klara räntor och utgifter och allting, och så läser man om hur den lokala ICA-handlaren gör rekordvinster eller hur ens bank också gör det på ens egen bekostnad.
Jag håller helt med om det.
Det är klart att det är för jävligt.
Ja. Det återstår att se vart den där förändringen tar vägen, mer än att den är bra för omsättningen på Lidl.
Systembolaget var ju de som hade högst förtroende.
Ja, de levererar.
De levererar och säljer mer än någonsin.
Men de har ju också ett enormt, typ som Skatteverket, de måste ju ha gjort någonting så här, vad heter det, charmkurser, för att folk som jobbar på Systembolaget är otroligt trevliga människor.
Men alltså det...
som Skatteverket, när man har suttit och väntat.
Som Sverige var förr.
Ja, jättetrevligt att prata med folk på Skatteverket.
Men det finns något intressant i det, att liksom Försäkringskassan är så impopulära och Skatteverket är så populära liksom, när Försäkringskassan ger pengar och Skatteverket tar. Alltså
jag tror att det är så här. Jag blev uppringd.
Antingen är det svensk psyke som är konstigt, eller så är det något annat konstigt.
Men jag blev uppringd efter en deklaration av Skatteverket för någonting som... Ja, och när jag svarar och säger ja, hej, det här är, och så någon från, jag bara, så ja, det verkar, så du vet, panikslagen, vad har jag gjort nu? Och så en otroligt trevlig person som var lösningsinriktad och allting löste sig jättesnabbt. Men då känner man sig bara så här, åh vilken fin människa.
Ja men så var faktiskt, alltså Försäkringskassan var också behjälpliga förr när jag fick barn. Så kunde de också ringa upp och hjälpa en med föräldrapenningen. Men nu upptäckte jag att nu har de kortat telefontiderna så det är bara öppet mellan 9 och 1. Och då står det rakt upp och ner på deras hemsida att det beror på att de har fått besparingskrav och måste liksom få en budget i balans, som de säger. Och bara det kommer ju... Ja, det retar nog många att man inte får tag i dem.
Det kan man tänka sig. Hörrni, det här skulle kunna öppna för ett helt program till. Det fanns flera olika trådar.
Får jag bara säga en presetisk sak bara? Ja. Om nu någon från Lidl vill ha synpunkter på det Jonna sa förut, så ska jag säga att de här banden, det var alltså 2004 och det var...
Jag sa ju att det var gammal.
Ja, och det var i Tjeckien som de här banden var. Och om ni vill hitta det, så istället för att mejla mig om den frågan, så kan ni alltså googla. För Expressen hade en stor artikel om det, där också svenska personer var intervjuade om den här skandalen. Så den har alltså inträffat och den var 2004 i Tjeckien.
20 år sedan.
Ibland är det dåligt att ha bra minne.
Ja, det behöver inte vara. Men,
det är mycket bra att ha bra minne. Alltså, jag hade inte dåligt för det.
Men nu är det utrett. Hörrni, vi har ju haft lite EU-tema på allting som händer den här våren, eftersom vi är på väg mot ett EU-parlamentsval. Och i förra veckan kom ju en rapport som visar att nästan hälften av de anställda i EU-parlamentet säger sig ha blivit utsatta för trakasserier på jobbet, oftast utan att anmäla, eftersom de som har utfört de här trakasserierna anses vara för mäktiga, och där citerar jag. Ska det vara så här, Jonna?
Nej, verkligen inte. Otäckt. Men vi har ju en sån historia från Sverigedemokraterna för någon mandatperiod sedan. Så att vi vet ju att det händer även inom bland svenska ledamöter. Men det är klart att det måste finnas någon slags funktion där man kan anmäla utan att råka illa ut. Och vi har ju inom Kristdemokraterna har vi också den här Sara Skyttedal-historien, och ja, hon blev ju petad som första namn till listan där, och det finns ju ändå spekulationer kring om hela hennes historia där hon gick ut och pratade om sexuella trakasserier tidigare i sin karriär. Om det spelade in att hon blev petad. Så att det är ju jätteallvarligt.
Ulrika?
Ja, men det här är ju helt sjukt. Man undrar vad folk har varit de senaste 10-15. Hur är det möjligt att hålla på sådär? Jag orkar inte ens prata om det. Jag tycker bara att det är så sjukt.
Ja, man tänker ju att det skulle ha ändrat sig också.
Alltså, ja, jag menar liksom,
vad hände med MeToo? Vad hände med hela
kunskapslyftet? Nej,
det försvann. Nej, men den här KD-historien som Jonna tar upp, den är ju helt absurd liksom. Hon larmar om sexuella trakasserier och så åker hon ut. Mm. Alltså det finns säkert en massa annan gegge i den där soppan också, men liksom när man tittar på det utifrån liksom, så ser ju KD ut som så här, ja, länge sedan.
Larma inte.
Det är den sverigedemokratiska historien. Nu ska man ju säga att inget av de där handlar ju om folk som har varit anställda i EU-parlamentet, men sverigedemokratiska historien har väl också sina sidor. Det var ju den som skulle avslutas med en bit mat när de hade pratat ihop sig.
En bit mat?
Ja, just det.
Så det där...
Nej, men alltså, om det leder till, som Jonna var inne på lite lätt där, att folk inte anmäler för att man ska bli av med sin position, det är ju helt sjukt. Ja.
Finns det ett problem med EU-parlamentet? För det är ju lite ett parallellt universum med ganska lite... Med, åtminstone från svensk sida, mediebevakning och de här parlamentarikerna är i högre grad, tror jag, än svenska riksdagsledamöter eller sådär, sina egna små presidenter. Alltså, bidrar det där till att det kan froda sådana här kulturer?
No. Ja, det är ju lite avstängt från resten av världen på ett sätt. Och sen så, vi var ju på besök i Strasbourg häromveckan. Och alla ledamöter har ju ett litet kontor där det även finns en soffa där man kan ligga. Alltså, jag menar ligga och vila, men man kan ju också göra annat alltså på det spåret. Men nu slår det mig att de kanske visst har försökt stävja trakasserier eller aktiviteter. För att då fick vi höra en förklaring till varför det är iskallt vatten bara i kranarna. Det är för att vissa ledamöter har sovit över där och därmed och ändå tagit ut traktamente för hotell.
Jaha, så jag trodde att, du menade att kalla vatten skulle dämpa lite.
Ja, men precis. Det kanske finns flera förklaringar till det här kalla vattnet. Man vill liksom inte uppmuntra till att folk ska hänga kvar i de där små sovrummen.
Ja, det här blev en intressant diskussion.
Nej, det lät. Jag har att de hade hotellverksamhet.
Här, jag kan säga mer om min vilda fantasi här.
Du verkar ha funderat kring det här ordet.
Nej, det var faktiskt kom på uppstuds. Ja.
Anders ser lite generad ut.
Ja, väldigt skulle jag säga. Fråga honom hur det känns.
Vadå? Jag ser väl inte generad ut.
Han är van vid mig.
Nej, men jag minns den där diskussionen i Europaparlamentet, för att då berättade en ledamot där glatt för oss att liksom förr i tiden så hade ledamöterna sovit över där, bokstavligen alltså sovit över, och sen så hade de stängt av vattnet för att slänga ut dem, så det liksom, okej. Sen resten kom Jonna på själva, men det var alltså, det var den beskrivning vi fick där, så sitter vi där och säger, jaha, okej, så här, ungefär som att det är något normalt liksom, som att de stänger av vattnet för att skrämma bort Europaparlamentarikerna.
Jag tycker att det här ämnet har totalt spårat.
Ja, det får man säga, men jag måste ändå fråga, är någon som, det finns ju sån här liksom icke inbjudande arkitektur som man använder för att hålla undan.
Höga ljud och sånt där. Ja. Istället så stänger man av
så här parkbänkar med spikar i.
Den typen, ja.
Nästa steg då.
Ja. Nej, vi släpper det här.
Vi förespråkar någon slags larmfunktion snarare.
Vi är i alla fall, det verkar som panelen inte är förvånad men bestört över situationen. Hörrni, innan vi slutar, för nu inser jag att det här går inte längre. Så måste jag ändå ställa frågan som jag vet att ni har väntat på. Var det rätt låt som vann, Jonna?
Nej. Jag förstår inte varför vi ska ha ett norskt bidrag, men det är väldigt ounik åsikt kanske. Men jag tycker det är fel helt enkelt.
Jaha, du är arg på den för den är norsk.
Ja, men sen så slår det mig att även Aftonbladet har ju norska ägare och vi har ju, ja, Norge tar ju över det mesta här i världen. Det är kanske inte konstigt.
Ja, bekymrar det dig också, Anders?
Ja, jag röstade ju då i Mello på röst på Medina röstade jag på. De kom väl tvåa där, men de kom väl tvåa med typ hälften så många poäng som ettan. Så att det var, men jag vet inte, det bekymrar mig inte jättemycket, men det finns en trend, tänker jag. Så det är Stoltenberg som får oss in i NATO. Det var något i Vasaloppet här, jag har hört, jag har inte koll på sport riktigt, men det var något otäckt som hände där. Ja. Och sen vinner de svenska Mello. Liksom. Det är klart att vi är då ägda av Norge. Så att
Friends Arena har tagits över av Stordalen.
Ja, exakt. Friends Arena kommer ju heta Strawberry Arena. För att Stordalen har köpt det. Och han tydligen har något hotell som heter Strawberry.
Du, det är så här nu, Anders. Vi behöver inte oroa oss för Kina. Det är Norge vi ska vara rädda.
Ja, men det händer ju någonting här uppenbarligen.
Kan vi inte få en ny NATO-generalsekreterare i alla fall som tröst? Så en svensk menar jag.
Jag tänker Margot Wallström kanske.
Vi lanserar henne.
Hörrni, jag inser att det där... Men Rika, vann rätt låt?
Alltså jag tittar ju inte på Mello. Jag vet att man kanske kommer bli stryk.
Va?
Nu. Exakt. Men eftersom vi skulle prata om det här... Idag så
har du efterforskat.
Så har jag efterforskat och ja, den var väl okej, den låten. Ja. Jag lägger inte in någon liksom, det här med Norge, jag orkar inte.
Men jag tänker så här att det kan vara strategiskt. Om Norge då röstar för Sverige kan inte rösta på sig själv sen, då får vi ju kanske mer stöd. Så det kanske är smart det här.
Det kommer vi ju garanterat få.
Men då tänker du att vi ska fortsätta och liksom...
samarbeta i Norden.
Och fortsätta arrangera... revisionslaget festivalen år efter år.
Men det är lustigt att jag reagerade inte alls på att Maria Sur var ukrainsk medborgare och ställde upp. Men det är någonting det där med Norge alltså. Att de ska vara bäst på tennis och fotboll och schack. Och
skidor,
absolut. Ja, de har ju det Håland som är världens bästa fotbollsspelare, vet du. Ja,
det vet jag inte.
Vet du?
Nej, okej. Okay. Fel person.
Fel person att fråga. Ja. Hörrni, det verkar som panelen...
Ja, olja. Tage Danielsson sa en gång att den oljan låg där innan 1905, så den är egentligen svensk.
Ja, vi ska inte gå in på den tanken. Hörrni, Det verkar som panelen är delad. Två tyckte att det var fel låt som vann, mest för att den är norsk, och en hävdar, utan att ha lyssnat närmare.
Att jag har ändå lyssnat på den låten.
Jag tyckte inte att det var fel låt. Jag tyckte bara att det var en låt som vann, men jag hade röstat på en annan.
Ja, okej. Okay. Okay. Hörrni, det är vad vi hinner den här veckan. Men var lugna. Om en vecka är panelen tillbaka. Kanske har festyran kring NATO lagt sig, men det vet man ju aldrig. Det lär i alla fall inte saknas ämnen, eftersom det aldrig saknas ämnen i det här sällskapet. Så för mig återstår nu bara att tacka alla som har gjort den här podden möjlig. Tack Ulrika, tack Jonna, tack Anders, och som vanligt ett stort tack till dig som har lyssnat. Det är för dig vi gör podden. Hej då!
Hej, hej!
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.